mitt namn det är Kjell Melander och jag är överläkare på medicinkliniken i Kalix. Jag är specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar, det vill säga kardiologi. Jag har jobbat i Kalix som överläkare i många år vid det här laget och i Norrbotten i över 30 år. Så att jag har en gedigen lokal förankring i Kalix åtminstone. Men jag känner väldigt många olika kollegor som runt i Norrbotten och Sverige som jag jobbar tillsammans med också.
Alltså Kalix, det är ju som inte den kanske största orten man kan fastna på.
Det är inte den största orten, men det är en väldigt intressant del av Sverige i och med att det gränsar då till Finland för det första. Med den speciella karaktär som den här delen får. Men också att sjukdomarna, och vi pratar vi just om folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, är väldigt utbredda i östra Norrbotten. Så att insatserna man kan göra har stor betydelse för hur människor kommer att kunna må i framtiden, om jag kan uttrycka mig på det viset.
Och nu ska du ställa upp här för insyns, lyssnare och läsare. Och vara lite våran frågadoktor så man kan höra av sig om man har någon specifik fråga.
Det finns förutsättningar att jag i alla fall kan svara på vissa frågor som jag har kunskap i. De som jag inte har kunnande i ska jag försöka lämna åt någon annan att besvara.
Kan du berätta om din specialitet? Vad är det som det innefattar? Du har ju två specialiteter till och med.
Internmedicin är ju en specialitet där man för det första inte opererar människor. Om vi börjar i den ändan. Det handlar alltså om sjukdomar som kroppen kan drabbas av. Övergripande kan man säga att det rör sig om sjukdomar som drabbar hjärtat, lungor, inre organ som njurar. Det kan handla om tarmens sjukdomar, det kan handla om hjärnans sjukdomar som en övergripande specialitet. Sen kan man också räkna in till en del de reumatiska sjukdomarna i det här också. Sen delar man ju upp det här i olika undergrupper eller specialiteter under det här, och då har vi ju lungläkare, vi har reumatologer, vi har njurläkare, vi har infektionsläkare, vi har neurologer som tar hand om kroppens nervsjukdomar, och så har vi sjukdomarna som drabbar hormonerna, till exempel diabetes, sjukdomar som drabbar ämnesomsättningen, det vill säga sköldkörtelns sjukdomar. Men i mitt fall så är jag då också specialist i hjärtats sjukdomar.
Och du tänkte nu ta upp något jätteviktigt idag.
Ja, jag tänkte säga några ord om högt blodtryck. Och skälet till att högt blodtryck är ett ämne som är väldigt viktigt att belysa är att det höga blodtrycket är nästan den gemensamma nämnaren i många av våra folksjukdomar som drabbar hjärtat och våra blodkärl. Ett högt blodtryck är egentligen ingenting som vi har nytta av i allmänhet, utan det höga blodtrycket kommer att belasta våra blodkärl och göra att de åldras tidigare än nödvändigt. Och i och med att kärlen åldras tidigare än nödvändigt så riskerar vi då också att tidigare drabbas vi då av proppar i hjärnan. Vi kan drabbas av nedsatt cirkulation i benen, vi kan drabbas av en försämrad njurfunktion, vi kan drabbas av hjärtinfarkter, vi kan drabbas av försvagat hjärta med det man kallar för hjärtsvikt följd. Och det här är alla sjukdomar som kommer att dels skapa ett lidande i och med att vi mår sämre, och dels så kan det förkorta vårt liv och göra att vi inte kan leva ett fullödigt liv långt upp i åldrarna som vi önskar.
Vad är ett högt blodtryck? Vad räknas som ett högt blodtryck?
Det finns olika sätt att mäta blodtrycket på. Alla använder förstås i den normala sjukvården eller i normala sättet att mäta. Då har vi en manschett som vi då fäster runt överarmen. Och ett blodtryck som är för högt brukar man definiera så som att när man mäter det på en läkarmottagning, då är det högre än 140 i övertryck och 90 i undertryck. När man mäter sitt blodtryck hemma med en blodtrycksapparat som man kan köpa på apoteket eller i någon affär eller liknande, så definierar man det att blodtrycket ligger över 135 genom 85. Men så finns det ett tredje sätt också som vi brukar använda, och det är det man kallar för en dygnsblodtryck, där man får med sig en apparat från sjukhusets mottagning eller från vårdcentralens mottagning, och där man får en apparat som automatiskt mäter upp blodtrycket 2-3 gånger per timme under ett helt dygn, och så tar man ett medelvärde av de här trycken, och då ska blodtrycket ligga under 130 genom 80.
Och vad är orsakerna till högt blodtryck?
Det är en ålderssjukdom för det första. Ju äldre vi blir, desto stelare blir våra blodkärl. Men så är det med alla sjukdomar nästan som vi drabbas av. Vi har större risk att få sjukdomar när vi blir äldre. Annars är de vanligaste orsakerna bakom det här egentligen i mångt och mycket livsstilen som vi har. De vanligaste orsakerna till ett högt blodtryck så hittar vi ändå i hur vi lever, det vill säga kost och motion. Vanliga orsaker till högt blodtryck är de samma som vi ser som orsak till exempel till diabetes, det vill säga sockersjuka. Då hittar vi sådana saker som ett stillsamt liv där vi inte rör på oss, ett liv där vi äter en kost som gör att vi får lite för många kilo i kroppen. Vi ser också att vi har ökat blodtryck ifall vi tar och äter stora mängder salt. En alltför hög alkoholkonsumtion höjer ofelbart blodtrycket. Vi kan också räkna upp sådana typiska och kanske viktigaste sakerna som ett rökning som gör att våra blodkärl blir stelare i tidig ålder, vilket ökar risken för ett högt blodtryck. Vi har också som en följd av till exempel en hög övervikt, så kan vi också då drabbas av att vi snarkar lättare på nätterna, och genom att man snarkar på nätterna och har en dålig sömn nattetid, så stressar det kroppen också och kan bidra till att blodtrycket stiger. Sen har vi ovanliga former som är mera betingade av till exempel ökad hormonproduktion i kroppen, som det finns vissa specifika sjukdomar som där till exempel kroppens binjurar producerar för mycket av vissa hormoner, eller där man har, till exempel har en ökad ämnesomsättning och liknande. Det är mera ovanliga orsaker till ett högt blodtryck. De allra flesta orsakerna står att finna i våra levnadsvanor.
Och just Norrbotten och östra Norrbotten där du verkar är väl en av de platser i hela Sverige där flest människor har hjärt- och kärlsjukdomar.
Det stämmer väldigt bra. Det är tyvärr på det viset. Och här har vi då en ansamling av både det här. Man kan ju förstås resonera också utifrån att det kanske finns en viss ärftlig benägenhet också i vår befolkning att lite tidigare än andra befolkningar drabbas tidigare av hjärt-kärlsjukdomar. Men levnadsvanorna är nog de absolut största boven till att vi har en ökad ansamling av hjärt-kärlsjukdomar. Och bland annat då har vi ett högt blodtryck. Många som är drabbade av högt blodtryck. Och det är inte bara förstås i östra Norrbotten eller Norrbotten i allmänhet, utan det här är väldigt, väldigt vanligt förekommande i hela Sverige. Men det är tyvärr lite extra hos oss.
Lyssnar patienterna på dina råd?
Jag hoppas att de lyssnar. Man försöker ju alltid att förklara varför det är viktigt för just den person jag har framför mig att till exempel blodtrycket är högt, att varför det är viktigt att sänka det här blodtrycket. Det är ju så att ett högt blodtryck känner man inte så mycket av alla gånger. Ibland efteråt när man har behandlat ner blodtrycket till ett mera normalt blodtryck, så kan mina patienter kommer att säga att jag mår mycket bättre nu. Jag visste inte att blodtrycket gjorde att jag hade någon konstig känsla i kroppen, eller en trötthet eller en liten diffus konstig känsla i huvudet. Men nu när jag har fått ner det normalt, så då så känner jag mig mycket, eller mår jag mycket bättre. Det här innebär ju också att argumentera för att ge läkemedel mot någonting de flesta uppfattar att de inte har något problem med, för de känner ju inte av det, kan vara en utmaning. Och då gäller det ju att försöka förklara att det handlar ju om att skapa förutsättningar att kunna fortsättningsvis också må bra. Det är lite grann som en försäkring som man betalar. Det är först när det händer någonting som du drar nytta av din försäkring, men du måste ändå ge någonting innan för att du ska dra nytta av det. Och jag tänker mig många gånger att ett högt blodtryck, det vet vi att det är den enskilda behandlingsbara tillstånd som förkortar livet på flest människor här på jorden. Och även små förändringar gör att kärlen klarar sig bättre. Och det är ett mycket effektivt sätt att minska risken för framtida, framförallt kanske proppar i hjärnan men även hjärtsjukdomar. Drabbas av en propp i hjärnan eller en hjärnblödning är ju så oerhört handikappande för den som drabbad. Dels kan man ju förstås bli förlamad och inte kan röra sig, man blir rullstolsburen eller har svårt att röra sig eller man blir sängliggande eller så. Men tyvärr så är det inte bara så här, de här att man förlamningar eller oförmåga att prata som drabbar en, ut många blir också personlighetsförändrade och anhöriga känner inte alltid igen samma person som kommer hem från sjukhuset för att man är annorlunda till sin person. Och det här är en väldigt tragik och en väldigt sorglig sjukdom på det viset. Vi har oerhört effektiva läkemedel som är behäftade med väldigt lite allvarliga biverkningar och i övrigt små biverkningar som är mycket, mycket billiga. Läkemedlen för behandling av högt blodtryck är väldigt billiga och det är också en fördel att kunna behandla ett tillstånd som potentiellt har väldigt allvarliga konsekvenser med fantastiskt billiga läkemedel. I synnerhet nu också när högkostnadsskyddet kommer att höjas med 1 000 kronor här från 1 juni tror jag det är. Det är definitivt så att behandling av högt blodtryck är inte något som är speciellt kostnadsbelastande för någon patientgrupp. Vilket är oerhört glädjande i och med att det är ett effektivt sätt att förbättra sina förutsättningar att slippa drabbas av hjärt-kärlsjukdomen.
Men Kjell, då finns det ändå människor som inte tar sin medicin. Blir du inte frustrerad?
Frustrerad är väl kanske inte riktigt det ord jag skulle använda nu efter att ha jobbat 30 år. Jag tänker mig att jag försöker berätta att det är för dig för att du ska slippa drabbas av någonting som man inte behöver kanske drabbas av, eller man kan skjuta någonting framför sig så att man kan leva friska, bra år där man kan göra det som man önskar att göra med både med, i tanke och med kroppen. Och då tänker jag att om någon inte vill ta sina mediciner så tänker jag så här många gånger, ja men man kanske... Man försöker argumentera då för att men det här är ändå bra för dig och det kan vara du har en ökad risk för att du ska drabbas av det här på grund av vissa omständigheter och då drar du större nytta av den här medicinen. Men då får man ibland så får man också kompromissa då att det är inte allt eller inget. Man kanske inte når fram till de här målen som man har också med en blodtrycksbehandling. Det vill säga man ska försöka få ner blodtrycket till under det övre blodtrycket under 130. Man kanske inte når hela vägen fram, men har man haft ett högt blodtryck på kanske 180-190 och får ner det till 140 så har man ju vunnit väldigt mycket i alla fall. Så man får inte alltid tänka att det ska vara allt eller inget, utan det är ju man har vunnit en del på vägen också. Och sen kanske man, ibland så är det så att det tar lite tid också för saker att mogna hos en del. Man kan ha olika erfarenheter från familjen eller från vänner eller att någon tog någon läkemedel och drabbades av någonting och har berättat det och man själv tycker att nej, det här vill inte jag vara med om. Men jag som jobbar på ett sjukhus och jag ser konsekvenserna av de här sjukdomarna, det känns onödigt att inte prova att försöka få ner ett högt blodtryck. För att vinsterna är så höga och konsekvenserna kan vara så dramatiska om olyckan är framme.
En sak som jag faktiskt tror att du glömde nämna, det är ju stress.
Mm. Stress är ett väldigt svårt område, och det är svårt också att alltid relatera eller veta hur mycket den enskilda människans, hur ofta det höga blodtrycket är relaterat till stress. Man kan säga så här definitivt, va? Att tillstånd där livet inte känns bra, att tiden inte räcker till, man lever i en livssituation där man inte är nöjd med hur livet är för dig. Det kan vara i relationer, det kan vara i förhållande till barn, det kan vara till föräldrar, till syskon, till den du lever med och liknande. Eller på arbetsplatsen, att man upplever att arbetsförhållanden är övermäktiga i förhållande till de resurser som står mig till bud. Så allt det här påverkar mig förstås. Det som jag säger åt de som är drabbade av högt blodtryck, det är att man ska se över de här sakerna. Det gäller att försöka se vad är nödvändig stress i livet och vad är inte nödvändig stress. Vad är sådant som du inte kan undvika och vad är sådant som är undvikbar stress. Så att man inte åtminstone lägger sten på börda genom att förutom den stress som man inte kan undvika, till exempel om man har, det är något i livet, det kan vara föräldrarna som mår dåligt eller som har blivit sjuka, och du måste vara nära dem och stödja dem. Det kanske du inte kan undvika, eller det kan finnas tillfällen på arbetet så du kan inte bara undvika det, utan det finns där hela tiden. Men då gäller det att kanske att försöka ta bort sådant i livet som faktiskt inte, som du faktiskt inte behöver göra. Och det är många gånger ett bra tillfälle att när man har upptäckt att man har ett högt blodtryck, läkaren har ställt diagnos, att fråga sig själv att vad är det som jag kan göra annorlunda i mitt liv som ändå inte berövar mig någonting som är väldigt väsentligt för att jag ska uppleva ha en mycket hög livskvalitet. Och här tror jag att vi har väldigt mycket att arbeta med själva. Jag vill faktiskt betona en sak i alla, och det är att jag brukar också säga åt alla som får diagnosen högt blodtryck att ta en vit månad eller två vita månader. Alkohol reagerar vi mycket olika på, och de flesta som jag träffar brukar säga att det är små mängder man dricker. Det är svårt att avgöra det som läkare, men däremot så vet jag att många som har varit till mig och har tagit vita månader, de kan normalisera sitt blodtryck många gånger. Och det är en stor bov i dramat att vi många gånger tar lite för mycket alkohol i förhållande till vad vår kropp tål. Och det kan vara små mängder hos en del, och andra tål väldigt mycket högre doser. Men man vet inte vem man själv är förrän man har prövat.